Så går vi vidare. Och det står i vers 13, den är en text här. En hellig talte och en annan hellig sa till han som talte: hvor länge gäller syne, det stadige och frafallet som ödelägger, helligdom är här övergivs till nedfällelse. Det är ju min måte att se det på. Du kan läsa din egen bibel, och det är satt på många olika måter i översättelser. Det står en hellig talte, to taler samman. Och detta ska du veta det märke i. Det var to som så ut som kom samman här i detta syn och talte samman. Och synen, det har då som Daniel 2 och som Daniel 7, så har också 8 ett syn och sen förklaring på synen. Och det känner vi från 2, först hans syn och så kommer Daniel att förklara synen. Samma har vi i 7 som vi såg, men jag såg inte, vi brukade inte så mycket tid på det, men så har vi en förklaring. Samma har du i 8, men detta 8 har det så att det är 2 delar av det syn. För det första är det han ser, och så är det in i det en samtale, och så kommer förklaringen. Och det är den samtalen mellan de 2 helige i det 8 kapitlet som är en del av det synen hade, som vi här befattar oss med, när det står en helig talte och en annan helig sa till han som talte. Hvor lång tid gäller synet? Hvor länge gäller synet? Och det är det det står. Man har väldigt stort problem med det. För jag kanske introducera ett ord här som bara är en sån kodenamn för att du och jag ska lättare huska det. Och jag ska komma lite närmare tillbaka till det på ett sånt bilde lite senare hen. Men det är detta ordet här, chason, ett hebraiskt ord med våra bokstäver, chason, som står för syn. Och så har det ett annat ord som heter mare. Det är 2 ord som i vår bibel, bägge är översatt med syn. Och när man läser dem i en översättelse, och det står syn där och syn där, så ser man inte att den har skillnad på det, och det är helt naturligt att man tror att det talas om detsamma. Men nu gör det inte det, och definitionen av dessa ord kan du hämta ur det 10 kapitel, vill du finna i Paul Bricks kommentar, bland annat. Kort sagt, så är det här vad han har sett i synen. Det är det synen han har sett, och vad han sett i det synen. Han har sett en vär, han har sett en bok, han har sett ett horn, och han har hört en samtale. Och så kommer spörsmålet. Hvor lång tid gäller synet? Det du har sett i synet. Men denna samtalen heter mare. Och när du därför kommer i slutten av Daniels boks 8 kapitel, så finner du ut att, och förklaringen kommer. Det var så att du hade först synet med det han såg, värdbok och så vidare, och så kommer det här som jag har sett som cirkel här, och så kommer förklaringen. Då får Daniel förklaring på världen, ja det är ju Medo-Persia, så får han förklaring på boken, ja det är ju Grekland, och så får han en beskrivelse av hornet, hvordan det ska vara, och så när han har fått förklaringen så jamlar Daniel och säger: förstod icke vad Mare drejde sig om, samtalen i synet, för det var icke gjort klart. Och det är det som görs klart i det 9 kapitel, därför hänger det 8 och det 9 samman på den måten. Han fick förklaring på allt utan det där i förklaringen. Så 9 är en fortsatt förklaring på det som icke blev förklart där i kapitel 8. Nu har jag sagt det en gång, så kommer vi tillbaka till det. Ska du se hur, i grund vår, egentligen hur lätt det är att se dem samman på den måten. Och så står det här: för hvor lang tid gäller synet? Och det ord för syn som står där, det är chason. För hvor lang tid gäller det du har sett? Vad har han sett? Världen, boken och så vidare. Det vill säga att du har här med en gång en antydning av hur de 2300 månader, 18 månader, hvor lang de är. För någon menar att 2300, 18 månader, det är bara vanliga dagar, eller halvdelen så många dagar. Enten 3 och lite över 3 år, eller 6 och en tredjedels år, så tar dem som 2300 dagar. Men så har vi alltid sagt, när det drejer sig om år, och hade med en gång en angivelse att det må vara år det talas om, för hvor lang tid gäller synet? Ja, det kan inte dreja sig om 6,5 år. Vid synet drejer sig om Medo-Persia, om Grekenland och historien vidare fram. Förstår du? Nej, för det står, för hvor lang tid gäller synet? Det är det du har sett. Fick du tak i det? Och det är chason, det ordet. Hur lång tid gäller hela det syn du har sett? Hur lång tid gäller det för? Jo, från Perserike, och det är det vi vet. Från Perserike helt ned till den till människosönnen kommer och mottar riket. Därför i 2018 månader är inte litterära dagar bara. Det är det man säger är baserat på ordagprincipen som vi argumenterar för akkurat i denna sammanhang. Och så säger du, denna text här säger ju för övrigt, och texten säger ofta, på hur lång tid gäller synen om det stadie, offer och frafallet och nedtredelsen här och helgdom och så vidare. Ja, det är läst på den måten. Nu står det här som opposition till det första. Hur lång tid gäller synen? Och så kutter man ut synen om vad? Vären, bocken, hornet. Men så nämner man och kunde sagt det allt samman. Men man utelater det. Och så kommer man till det du vet det där med det stadie. Det är frafall som ödelägger. Det ödeläggande frafall. Det är frafallet som ödelägger, inte sant? Hur länge ska frafallet vara? Hur länge ska helgdomen här nedträdes? Det är det som är det väsentliga i synet som jag säger. Det är det som är huvudpoängen i synet. Därför blir det summerat upp. Och så hoppar man över alla de böcker och värld. Och så kommer man till det väsentliga. Men spörsmålet är om chason hela synet. 2300 år, sant? Och så kommer svaret in till 2318 om månader. Så ska helgdomen komma till sin rätt. Ta nu vers 15-19 där. Det är en förklaring. Det är fra vers 15 och utkommer förklaringen. Så står det i 2318 om månader blir drejepunkt eller siktepunkt i synen. Och så har du någon uttryck som går igen i Daniels bok. Och som du också får väldigt gott förklart och hänvis till här i denna sammanhang. Ännens tid, ännens sista tid, ännens bestämda tid. Tre uttryck som är parallella. Och du brukar det här moe. Du ser det som står i en parentes där. Jag skrev det så vitt in där. Det ord där. Det är ett sånt specialuttryck som hjälper dig att strukturera Daniels bok. Och hjälper dig att igenkänna strukturen helt fram till Daniel 11 och 12. Ännens moe. Det är ännens bestämda tid. Den tid som är bestämt angående änden, den tid som hela synen drejer sig om och som siktar helt ned till där det hela ska avgöras. Och så står det i vers 20, Vären de to horn, kongen av Medo Persia, vers 21-22, Ragged Book, Grekenland, fire horn, fire riker av det greske. Jag har utelatt noe där, och Ragged är väl en dansk oversättning som säger det, är det inte det? Det på norsk, Ragged Book? Husker inte det? Och så står det tidspunkter på det lilla horn. Och det ska du märka dig. Tidspunkter på det lilla horn. Det står vid slutten av deras herredöme. Viss herredöme. Jo, du har världen. Så har du bocken med det ena horn och så de fyra. Vid slutten av dessa fyras herredöme. Står det. Når överträdande. Vem är det? Vem som överträder? Ja, det är ju det lilla horn, säger allesammen. Antiochus Epiphanes. Men det är Guds folk som överträder. Vid slutten av deras, disse kongens herredöme, när överträdande Guds folk har gjort deras synders målfullt, skall det uppstå en konge med fräckt åsyn. Och det är det lilla horn. Där har du tidsplacerat han. Det vill säga att hvis du vill göra historia av det, och det här hade jag inte tänkt att plocka så mycket på, men hvis du kommer på denna måten så vill du sidosätta korset där för att göra det någorlunda sån fast på ditt schema, så står det vid en av deras herredöme. I år 61 för exempel tog romerrike kontroll över Palestina och Maccabeernes herredömes tid var förbi. I år 30 för Kristus var Egypten en del av det romerske riket. Hvor når gjorde judefolket, Guds folk, sina synders målfullt? Spör Jesus. Han säger i Matteus 23:24, dere gör alltid deras fäders målfullt. Det hoper upp missgärning och jag vill ta Guds rike från er och ge det till ett folk som bär dess frukter. Det är ju syndemålet fullt. Vem? Romerne? Hone? Det är Guds folk som har gjort syndemålet fullt. Och det står att detta horn ska uppträ. Icke där Antiochus Epiphanes var på scen. För han var på scen i år 160-170 för Kristus. Eller skulle det egentligen stå 70-60? Det är ju för Kristus så här. 170-60 för Kristus. I förbindelse med Palestina. Nej, tvärt emot står det. Vid slutten av dessa kongers dagar. När Guds folk har gjort sitt syndens mål. Då ska det uppstå en konge med frekt åsyn. Og det er beskrivelsen i forklaringen av det lille horn. Med på det? Så tar vi det neste der. Det står, hans makt skal bli stor, viss makt. Det er det lille horns makt, skal bli stor. Og legg merke til neste setning, men ikke ved hans egen kraft. Viss kraft. Så det er denne passive uttalelse igjen. Det står at vår Herre har gjort det, ikke sant? Det er vår Herre som har tillatt han å komme på scenen. Og skal bare minne deg kort om det som står i Jesajas tid. Der står det at assyrene, skal jeg ikke ta det opp her, assyrerkongen har brisket seg mot alle sine naboer. Han har nedtrådt og knust og tyrannisert og formyndet alle sammen omkring seg, og han er veldig i egne øyne. Og så står det, jeg har reist han opp. Han er svepen eller pisken eller kjeppen i min hånd. Hvorfor? For jeg er vred på mitt folk, på Israel. Og så har jeg sendt Assur, eller Assyrekongen inn og sa, jeg pisket mitt folk i Israel fordi de var ulydige mot meg. Og det står at jeg har gitt mitt folk i hans hånd, og han er blitt mitt vredesris, eller min vredeskjepp, eller kjeppen i min hånd. Men hva står det om Assur, kong Assur, eller Assyrekongen, hva står det om han? Men Assur vet det ikke. Står det i teksten, kan lese Esaias 10. Jeg hadde tenkt å lese den teksten sammen med dere, men det gjør vi ikke da. Bare henviser til den, Esaias 10. Henvis til også i kommentaren der, som jeg anbefalt deg. Klassisk eksempel. Samme går igjen i klagesangene, samme går igjen i Jeremias, Esek, alle de profeter, om og om igjen, det er det det tales om konstant. Det er Guds folk som gjør misgjerning. Det er dem som har påført denne ulykke. Hans makt skal bli stor, hennes makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Men han tror at han selv har gjort det, men det er ikke han. Han visste det ikke. Så står det. Og han skal gjøre utrolig stor skade av fremgang med alt det han foretar seg. Han skal ødelegge mektige menn, altså Guds folks ledelse og det hellige folk. Og fordi han er klok, skal hans rikefulle ferd lykkes for ham. Han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste, men uten menneskehånd skal han knuses. Uttrykket, men uten menneskehånd skal han knuses. Hvor kjenner du det fra? Daniel 2, ja. Den sten løsnet, men ikke med menneskehånd. Her er det en. Og det er parallell. Derfor kan du parallelisere Daniel 2, som fører helt ned til slutten av verdenshistorien, ikke sant? Så tar du her Daniel 8, og ser at du føres til samme sted, men uten menneskehånd. Sådan mange clues i teksten som gir deg antydning om hvordan du kan parallelisere disse her. Hvem er på det? Ja, nå hopper vi over litt her. Og så tar vi det her, som kunne være, bare fått en tynnere penn å skrive med, kan det ses? Hvis nå sier det, så står det, det er her for å vise at hornet i Daniel 7, som kommer på hodet av dette udyr, med de 10 og de 3 der, minus de 3, er det samme som dette horn, som jeg sa, du bare ser hornet, men du ser ikke selve dyret som implicit verde. Så står det i A under 3, tematiske likheter med det lille horn, angående lille horn. A, begge horn vokser og blir overmåte store. Er det riktig? Kom fra ingenting og blir veldig store. Daniel 7, det er det kapittel, Daniel 8. Kan du selv, alle de der ting står i kommentaren. Alt jeg sier praktisk talt, står man på en bedre måte i kommentaren, men så har du hørt det her. B, begge horn tråkker ned, og så skal det stå de hellige, utelatte, jeg vet ikke hvorfor. Skriftlærer har blitt. Og så står det, se, begge angriper forfører det hellige folk. Det hellige folk overgis til hornets ødeleggelse og ødeleggende virksomhet. Står i begge kapitler. E, begge horn angriper fyrstenes fyrste, det helliges fyrste. Synes du det er interessant? Hvordan kan du skille disse ting og se at det tar som to forskjellige ting? De er parallelle hele veien igjennom. Det lille horn i 7 er det samme som lille horn i 8. Det som er, hvorfor dette er viktig? Kanskje noen som spør om det. Jo, det er viktig fordi at noen teologer sier, jo, vi kan godta at det lille horn i Daniel 7 har et eller annet med tiden langt frem i historien å gjøre, men i Daniel 8 er det i hvert fall Antiochus Epiphanes. Så sier jeg, det skal du ikke gjøre, fordi det ender med å si at det blir knust av, men ikke med menneskehånd. Akkurat samme historie, så står det. Begge horn angriper fyrstenes fyrste, de helliges fyrste, ja. Begge horn angriper de høyestes anordninger. Og det gjelder tid og tamid, det stadige. Begge horns virksomhet begrenset i tid. Och de tidsangivelsen där, de 1260 dagar och de 2300 afton och månader, de är kommer från de två kapitlen, och de är bägge bundna till det horns verksamhet. Det vill säga, du må placera den, hvis du godtar ordalprincipen, länge efter Kristus och icke för. Var det en antydning för dere? Var poängen? Horn i 7, horn i 8 kan föras parallellt samma sak som omtalas. Det ene förklarar ut, det ene kapitlet förklarar och utdyper det andra. Jag har ett par punkter till. Det står, bägge horn knuses av fyrstens fyrste vid historiens klimax. Står i bägge kapitlet. Vi möter helgens fyrste i bägge syn. I det första synet, Daniels 7, framställs det fjärde dyrets verksamhet i två faser. Det andra fasen är de 10 horn och det lilla horn. Och en annan fas är det i kapitel 8 speciellt intresserat i. Därför lagar vi pilarna den vägen i första fasen. Mot öst, mot syd, mot det fagra landet. Så drejer det sig om att komma upp och ner med Guds folk. Upp till Herrens fyrste och ner med hans herredom. Och det är en säregen träck med det horn som fräcket sig mot Gud. På den måten hör de samman. Ska vi se här. Du kan ta en kortare sektion av disse två. Ja, det var inte så gott. Vi hoppar över den.